Jag vet att det här är andra avsnittet av podden om narrativ medicin. Jag vet att jag heter Kent R. Andersson och jag vet att mitt emot mig sitter Annika Paldanius som skrivit romanen Jag vet allt det här, en internmedicinsk roman. Välkommen Annika.
Tack.
För de som inte har läst romanen och kanske inte känner till dig, vem är du?
Jag är Annika Paldanius. Jag är 30, hur gammal är jag? 32 år tror jag. Och jag är författare då och så är jag också ST-läkare i arbets- och miljömedicin. Jag är mamma till en liten ettårig Ludvig. Jag bor i Göteborg på Gullheden. Kommer från Jönköping från början, där jag är uppväxt.
Vi sitter på ett lite stökigt café här just nu så att det kommer vara lite slammer i bakgrunden och tallrikar och koppar och sånt här. Men det, ja, tänker vi att det är lite atmosfär.
Vi har ju också den här brasan bakom oss.
Ja, det var, ja just det, det var lite orättvist att jag ser den men inte du. Men det,
jag ja, känner värmen.
Ja, det är bra det. Mm. Det är ju din debutroman.
Precis.
Och jag vet, det var inte meningen att det skulle bli en lek med titeln här, men jag vet att du har svarat på den här frågan i flera intervjuer säkerligen, men jag vill ändå börja med den. Vad fick dig att skriva den här romanen?
Ja, det är ju en jättespännande fråga. Har jag fått den innan? Det kanske jag har.
Det kan vara en sån här standardfråga, ja, tycker jag.
Jag har alltid skrivit så här, ända sedan jag var jätteliten så tyckte jag att det var kul att göra små egna sagor och liksom så här. Mina föräldrar fick läsa och sen skrev jag mycket poesi och dagbok så där under uppväxten och noveller och fortsatte väl framförallt skriva en del dagbok och lite kortare saker. Men sen ja, något av de sista åren när jag pluggade som jag fick någon så här, det var en historia som kom till mig och bara, jag måste skriva den här. Sen det jag började skriva då är ju ganska långt ifrån det som verkligen blev. Men det var en känsla av att vilja fånga in någonting som jag inte kunde, ja men som jag liksom inte kunde liksom uttrycka eller verbalisera då liksom. Och så försökte jag skriva fram det, vilket tog lång tid. Jag höll på med den kanske 6-7 år innan det blev en bok då. Men det var liksom bara någon så här, det här jag hade liksom redan från början ganska klart för mig att det här ska bli en roman. Jag hade någon typ av känsla jag ville fånga och också huvudkaraktären då, Hanna, dök upp ganska fort så.
Jag säger också då att den handlar alltså om 3 stycken kvinnor som pluggar till läkare.
3 stycken unga kvinnor, de är bara precis drygt 20 år, så 22.
Och det är Hanna som är så att säga huvudfiguren och sen är det Anna och Filippa.
Precis, de är tajta vänner.
De kallar sig för amazoner dessutom. Är det med glimten i ögat? Eller?
Det är nog ibland med glimten i ögat, men det är nog också med en liksom lite allvarlig underton. Att det är som en superhjältekostym och liksom ikläda sig när omvärlden är ganska hård och liksom lite svår att ta sig igenom. Att ha, ja men det är som en berättelse verkligen så här.
Är det för att de är unga kvinnor tror du som de behöver vara det? Skulle lika gärna kunna vara manliga amazoner?
Vi sitter ju här och spelar in en podd om narrativ medicin så jag tänker så här att det också bara kan handla om vårt behov av berättelser liksom. Att det är det som jag vill fånga in. Men det är klart att det är en liksom både patriarkal och liksom paternalistisk värld, liksom sjukhusvärlden, och så är det ju det här med döden som man konfronteras med och som, ja men att liksom ikläda sig den här amazonrustningen då är någonting väldigt skyddande och samtidigt kan de göra det med glimten i ögat.
Mm. Ja. Mm. Döden möter vi på många olika sätt i berättelsen. Vi ska inte spoila då någonting.
Nej,
här
okay.
På någon som inte har läst det. Jag skulle vilja gå tillbaka till titeln och de två orden som upprepas ständigt i berättelsen, jag vet. Och det, för mig kan det också låta som en rustning att Hanna här försöker hela tiden få koll på läget så att säga. Och det handlar både läget som läkare som hon då ska bli, som hon studerar till, och sen också att förstå livet.
Mm. Ja, så är det ju. Så är det verkligen, och det sker ju parallellt. När man är så ung som Hanna är när hon börjar plugga då, så blir det två liksom parallella resor som flätar i varandra ganska hårt.
Varför blir de två orden så viktiga tycker du för berättelsen? Så var, Den hade kunnat heta Jag tror att jag vet.
Ja, det hade den ju inte kunnat göra. För att framförallt så har väl jag försökt att skriva fram det som man inte vet. Är liksom tanken då med att hon rabblar vad hon vet. Mm. Men det är ju det som är det viktiga kanske.
För mig blir bilden av att hon med hjälp av den här faktan som hon får in om hur en människa fungerar också försöker förklara för sig själv hur livet är. Det hjälper henne.
Ja, det är ju det som blir väldigt paradoxalt eller väldigt speciellt liksom, att i och med att de här resorna då till att liksom utvecklas som människa och i sin yrkesroll blir så pass parallella, så använder hon sig, precis som du säger, så här, väldigt mycket av det hon lär sig på utbildningen och det hon vet om människokroppen och hur saker och ting ska fungera och vad man kan göra och för att förklara livet inför sig själv och det som ganska också bringar någon slags reda i den ganska så här kaotiska livssituation som det kan vara liksom i sig att vara 20 år gammal och så här, men som också kanske är lite extra kaotisk när Filippa blir sjuk och det händer grejer mellan henne och alltså, ja, det händer mycket saker.
Det händer mycket mellan de tre tjejerna. Där.
Och då har hon ju liksom använder sig också av det medicinska som någon slags förklaringsmodell för livet som jag har liksom velat ställa lite kontrast till då hennes pappa som ju faktiskt är präst i boken men som har en tro då som hon inte har tagit med sig utan hon är ju sekulär liksom. Mm. I någon mening så hypersekulär och kanske ändå behöver, man letar ju fortfarande efter svar.
Mm. Hon träffar ju dessutom en kille som hon blir förälskad i. Och han är troende.
Precis. Och då och Hanna spekulerar ju väldigt mycket själv kring det där. Om det är det som gör att hon dras till honom. Att han har en förklaringsmodell. Och hon drar väl någon slags parallell där. Säger att vi är nog mer lika vad man kan tro. För att han försöker få allt han vet att passa ihop med det han tror och jag försöker få allting jag tror att passa ihop med det jag vet.
Just det, så. Precis. Ja. Ja, så är det. Och hade du varit psykolog så hade jag naturligtvis tänkt så här att jaha, nu träffar hon, hennes pappa är präst, Hannas pappa är präst och sen träffar hon en kille då som är
Elektrakomplexet.
Ja, precis. Så kommer, men du håller dig, det som är spännande är att du håller det tycker jag till det strikt medicinska, alltså inte det psykologiska utan det är väldigt mycket kemi i kroppen så att säga. Och du förklarar till och med kärleken mellan Hanna och pojkvännen genom att bara beskriva det medicinska på något sätt, alltså vad det är som händer i kroppen. Har du lust att läsa den?
Ja. Hans kropp är lurvig. Testosteronet som har påverkat hårfolliklarna och gjort honom hårig där jag är slät. På sidorna av kroppen är han slätare än jag. Jag stryker längs hans flanker, de hårlösa sidorna på hans kropp. Känner lenheten under mina fingerblommor, under mina känselkroppar, under min blomkropp som är jag. Växer in i honom, över honom, vill bara vara precis där han är, så nära som det bara går. Men det har verkligen varit en så här önskan att liksom, ja, men skriva saker som känns i kroppen och liksom, ja.
Det tycker jag är jättespännande då, som inte kan de här grejerna innan och som helt plötsligt får detta översatt till naturvetenskap utan att det blir töntigt. Samtidigt är det en grej som jag tycker just utifrån begreppet narrativ medicin då är intressant. Du är ju läkare själv och har gått den här utbildningen och utan att jämföra dig och Hanna, så när du gick där, läser ni så mycket naturvetenskap? Det måste ni naturligtvis. Mm. Men tappar man det humanistiska?
Men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror också att det är nog väldigt individuellt hur hela resan går liksom, när man utbildar sig till läkare. Men rent liksom, utbildningsmässigt så har man ju inte någon större kontakt med humanistiska ämnen och frågor.
Du beskriver någon föreläsning där med filosofistudenter.
Ja. Ja, det är faktiskt ett helt fiktivt drag där. Det var nog någon tanke kanske att jag tyckte att det var en liksom spännande idé att liksom föra ihop de två världarna. För jag tänker att filosofi och etik och liksom, det är ju inte bara akademiska ämnen utan det är ju också någonting som man faktiskt kanske kan använda sig av som ligger till grund för det man gör liksom, när man sen, ja, men när man utbildar sig inom medicin eller juridik eller någonting annat. Och jag tänker att det kanske inte vore dumt att liksom träffas lite mer. Så.
Mm. Men ni läser etik? Ni har medicinsk etik?
Ja.
Det har du glömt.
Ja, men det var, jag tog faktiskt examen i 6 år sedan. Men, ganska lite så. Mm. Men sådär, det var väl så realistiskt i romanen här då att det ofta var i form av någon så här obligatoriskt seminarium kanske en dag per termin eller så. Jag upplevde att det blev att man liksom diskuterade ganska extrema frågor som man diskuterade liksom, mm, med situationer där det var väldigt svårt att vara doktor. Men jag tänker att den etiska diskussionen i efterhand så kan jag tänka att det hade varit så himla relevant att också ta upp extremt liksom vardagliga situationer och liksom hur vi tänker, alltså etiken kring dem liksom. För det finns ju utmaningar på det snabba mötet liksom på vårdcentralen. Det finns alltid liksom den etiska dimensionen finns ju alltid liksom i varje avvägning, även sådana beslut som jag tror att jag tänker är liksom helt medicinska har ju liksom en annan dimension också. Och med det menar jag ju inte att man ska göra saker mer liksom komplicerade än vad de är, men jag tänker att jag tror ändå att det är bra att vara uppmärksam på att det gör en till en bättre kliniker. Mm. Så.
Så nu har vi bytt miljö, Annika.
Ja.
Vi börjar spela piano där på kaféet. Då.
Jag fick lite svårt att höra vad du sa.
Det finns en scen där de ska tävla med någon kanottävling.
Rodd är det,
förlåt mig. Just det, det är jag som inte kan fackuttrycken här. Ja, rodd är det, just det, precis. Och så tävlar de. Och jag tror Hanna, hon är väldigt inne på att hon är en tävlingsmänniska. Jag är världens tävlingsmänniska och jag ska tävla här och vinna så. Har du lust att läsa den?
Ja. Jag vet såklart att det finns viktigare saker än att vinna. Att man ändå kommer försvinna. Jag vet att deltagande i studentidrottssammanhang kan skrivas in i mitt CV. Jag vet att vinster kan tyda på god disciplin och planering och mental styrka. Jag vet att det är återvärda egenskaper. Det är adrenalinet som gör det. När vi lägger upp vid startlinjen med vårt fyrmannalag. Jag längst fram. Är det adrenalinet som pumpar runt i kroppen, får hjärtat att slå snabbare och kraftigare. Jag andas häftigt genom mina vidgade luftrör. Det susar i huvudet, armarna och benen börjar darra. Egentligen som vid en panikattack, men ändå inte alls. Startskottet. Mina armar som åror och årorna som mina förlängda armar. De andra, Filippa och Jari och Kalle, som en förlängning av mig. Och båten som en förlängning av oss. Vi är ett ursinnigt djur byggt av havregrynsgröt och sprit och resorb. Och vi är starka. Vi är vinnarpersonligheter. Jag vet precis när mjölksyran kommer och den kommer precis då. Jag kan ro mig igenom den och komma ut på andra sidan. Jag är starkast i hela världen. Trots att jag bara sover 3 timmar. Trots allt är vi 4 idag. Bara en kropp. Vi tillsammans är en och samma forcerade kropp som bestämmer vart vi ror.
Jag upplever det som att det finns en stress i att vara bäst. Att vara bäst på tentan, säger Hanna. Och så att det finns en hög pressnivå på läkarlinjen som du beskriver här. Eller läser jag in för mycket?
Nej, alltså tanken är ju att det ska finnas en sån stress i Hanna. Sen är det väl svårt att bedöma i romanen vad som kommer utifrån och vad som kommer liksom inifrån så. Vilken tuff utbildning man än läser så kan man ju ha lite hjälp av att ha liksom ett driv att liksom, jag ska minsann klara det här och jag ska så. Att liksom, alltså den bästa motivationen är väl inte alltså, känslan av tävling utan det är väl snarare liksom, passionen som är den bästa motivationen.
Mm,
och jag tänker inte att det skiljer sig från hur du gör liksom, från, ja, men i övrigt liksom, när man, i livet när man vill klara något som är lite hårdare eller liksom.
Ibland när jag har kurser för läkare så kan en läkare komma till en kurs som ska vara i 2 dagar i kommunikation och så samtidigt ha jobbat kanske 16 timmar i sträck nästan eller så här. Nu kanske jag överdriver men jag har jobbat, haft någon jour efteråt och så här, jobba på ett sätt som man nog inte hade accepterat eller gjort inom många andra yrken. Mm. Men att som läkare så finns det där, men jag ska pressa mig ända in i kaklet. Mm. Och att jag ska liksom, jag kan. Jag är en sån människa som klarar av det.
Ja.
Och jag tycker att det finns en tendens där hos Hanna att hon är sån. Att hon, det är också lite jobbigt för henne.
Ja, men det är väl också den här... hon är ju en väldigt, väldigt speciell person liksom. Ja, ja. Och det var väldigt kul att skriva utifrån hennes syn på världen som jag tycker är liksom väldigt, väldigt extrem. Mm. Men även om hon är väldigt extrem i den så upplever jag också att det är en syn som finns lite överallt. Att man vill, alltså för det är klart att inom medicinen så har vi... så ska vi liksom alltid när vi tar beslut och liksom bestämmer saker och bedömer saker så har vi ju liksom massa forskning att förhålla oss till och det måste vi verkligen göra för det
är... Ja, annars är det inte så kul att vara patient.
Nej, precis. Men det märkliga är ju när man börjar liksom använda det förhållningssättet på livet. Mm. För det är ju det som Hanna gör liksom, och drar det till sin extrem. Men jag tänker att det också är någonting som finns lite att istället för att bara, det här tycker jag är kul så jag gör det här, så är det liksom hela tiden behovet av att motivera saker, att man blir lycklig av att sjunga i kör så då gör jag det, eller man lever längre om man tränar, eller man blir smartare om man tränar så då gör jag det, och att man liksom kan motivera även så här mellanmänskliga liksom relationer, så kan det vara så här liksom, kan stå i någon sån här kvällstidning att liksom, så gör du det av med energitjuvarna i ditt liv, och energitjuvarna kan då vara liksom vänner och släktingar.
Alltså, ja, just det, precis.
Så, och att man liksom, ja, men att det är ett väldigt så, men ganska så här instrumentellt förhållningssätt till...
Varför tror du det har blivit så? Eller varför är det så?
Men kanske är det liksom att samhället är väldigt sekulärt liksom. Att kunskap också kan bli som någon typ av... att man kan skaffa sig en väldigt så här reducerad syn på vad kunskap är och nästan liksom upphöja det till religion. Så. Ja. Ja, men jag har inga svar.
Nej, vi pratade i början om att döden hela tiden finns närvarande. Och någonstans beskriver du också fint om prästen som... prästen säger att jag tröstar dig.
Hon säger nog själv, Hanna. Det är faktiskt när hon pratar med Fredrik, pianisten. Och så säger hon att hon har haft en tung dag så på sjukhuset. Och så säger hon att hon ibland önskar att hon skulle vara... ja, men att hon ibland liksom vill byta. Trots liksom avsaknad av tro så kan hon ibland liksom önska att hon skulle gå sin pappas barn istället och bli präst.
Just det, just det.
För att då skulle hon kunna administrera hopp till alla.
Så. Ja, precis.
Hon känner så här att hon har liksom inte kunnat ge... det är någonting hon skulle vilja ge. Hon skulle vilja ge hopp och så.
När läkaren kan komma i istället och ta ifrån en människa hoppet genom att ge dem diagnosen.
Så hon tänker.
Ja. Jag har hört från läkare ibland att de säger så här att när jag går ombord på ett flygplan så tar jag mig en rejäl whisky det första jag gör. För att om någon skulle få hjärtinfarkt på planet så kan jag säga att jag är visserligen läkare men jag har druckit så jag kan inte hjälpa till. Att man inte vill hamna i den där situationen.
Intressant.
Ja, du har inte hört det eller?
Nej, inte just det med whiskyn, men ja.
Men i din roman så händer ju en sån grej, de är ute en kväll och så händer det en sak på ett dansställe.
Mm.
Och då går bland andra Hanna dit och ska hjälpa till. Har du lust att läsa den
delen? Ja. Jag är nästan doktor så jag måste framåt, inåt i folkmassan. Jag måste tränga mig fram och när jag hamnar där framme ser jag Jari bar överkropp. Han pressar sin skjorta mot blodet som rinner. En annan person gör vad som ser ut som rutinerad HLR. Djupa kompressioner, riktiga inblåsningar. Allt går rätt till, taktfast, rätt takt. Och här kommer Pippi Långstrump. Jag ställer mig tätt in till för att snabbt kunna byta av när någon blir trött.
Mm, här kommer Pippi Långstrump. Vad tänkte du där?
Associationen där kan man tänka på många sätt. Men det är faktiskt för att få rätt puls i kompressionerna så kan man tänka takten till Pippi Långstrump, liksom antalet beats per minute.
Aha,
så.
Pippi Långstrump. Aha, okay.
Och så det är nog därifrån, men det är också den här känslan av att hon är, ja men att hon känner att hon typ, jag tror att hon känner att hon lajvar och var läkare lite grann.
Ja, okej.
Så att det, ja, det är dubbeltydigt.
Ja, just det, precis. Ja. Jaha, här kommer Pippi Långstrump. Jag har hört att man ska köra till Staying Alive.
Ja, det är också en... Ja, det är väl ungefär samma...
Samma bit där. Mm. Som avslutning här så skulle jag fråga dig, din roll som författare, hur påverkar den dig som läkare?
Jag har ju inget facit till mig själv, så att det är svårt att veta.
Har du tänkt på att det skulle finnas någonting där du ibland tänker som författare när du står i läkarrollen?
Nej, det har jag inte tänkt så. Jag tänker nog inte heller på mig själv som författare. Men jag kanske kan tänka på mig själv som en skrivande person. Men den personen är jag ju bara när jag skriver på något sätt.
Är det svårare att koppla åt det hållet? För det är ju väldigt uppenbart att du, när du är författare så använder du dig av din roll som läkare.
Ja, kanske inte av min roll som läkare, men mina erfarenheter. Ja, okay. Det är klart att jag tar med dem in. Eller, jag är ju alltid jag. Och det är svårt att veta hur jag skulle varit om jag hade varit någon annan. Så, ja.
Men det är inte så att du har tänkt att det här... Nu får jag en berättelse här med patient. Nu ska jag verkligen lyssna på den så att jag verkligen förstår den här individen och inte bara bemöter den på en så att säga, gruppnivå eller vad den representerar eller den diagnos den har.
Inte på så sätt att det låter ju som ett bra förhållningssätt att bemöta någon på, men det är ju inte någonting som jag tror... Alltså det är klart att jag har ett människointresse. Men det är ju en tillgång så. För det gör att man kanske orkar liksom, ja, men behålla sitt intresse liksom för patienter och deras berättelser. Men ja, det är återigen svårt att liksom relatera det till mitt författande just också eftersom att jag... Ja, men jag skriver ju skönlitterärt liksom. Så inte så att jag tänker att... jag sitter ju aldrig så här och tänker att jag liksom ska lyssna efter någonting som jag ska ha med mig in i nästa bok. Liksom. Absolut
nej,
inte.
Det var ju, nej, det menar jag verkligen inte. Nej, jag tänker mer
utan det är ju verkligen ett ansvar man har att liksom aldrig lämna ut någonting på något sätt. Liksom.
Nej, jag tänker mer på det här med att alltså, nyfikenheten. Du är ju uppenbarligen nyfiken på människor när som du skriver de här. Och jag tänker att i ett patientmöte så skulle det kunna vara någonting som...
Jo, men det är nog en sak som... Om jag skulle skriva ett CV kanske jag ändå skulle skriva in att jag har ett stort människointresse. Men det skulle jag kanske kunna haft också om jag inte var en skrivande person. Det vet jag inte.
Du sa att det finns ju något positivt med att vara en tävlingsmänniska för att prestera. Men det måste ju finnas en annan sida av det myntet också.
Ja, där handlar det väl liksom lite återigen om att liksom, ja, men definiera vad som är en tävlingsmänniska, alltså och vad det är man drivs av liksom. Det finns ju helt klart nackdelar av och liksom drivas av att vara bäst. Och kanske är det liksom som avspeglas i att en del tycker att läkarutbildningen också blir ganska tuff om man liksom utöver utmaningen att det är massa saker man behöver lära sig. Man måste konfronteras med liksom lidande och liksom att inte alltid kunna göra någonting åt lidandet. Att utöver det då lägga på liksom ett tävlingsmoment kan då i vissa fall bli lite destruktivt. Men det är, jag är inte säker på att det är det för Hanna. Liksom. Hon vill gärna visa för sig själv att hon kan allt, liksom, att hon är bäst. Och det är ganska lätt för henne att vara det. Liksom, och, ja. Sen så kommer väl... Alltså om man pratar om att slå oss ut så är det väl om inte vilket pris man fullföljer. För jag har kollegor som har gjort en liten undersökning på Sahlgrenskas vårdstudenter. Som en forskningsrapport eller så. Och konstaterat att det är många som inte mår psykiskt jättebra. Men där kanske det också handlar om vilket stöd man lyckas få. I min bok så är ju Hanna och Anna och Filippa, stora delar av boken i alla fall, ett otroligt stöd för varandra. Och man kan ju verkligen ställa sig frågan hur de hade klarat av liksom, vissa situationer utan varandra. Kanske inte jättebra. Alltså, jag upplever ju att många av dem som jag pluggade ihop med är fortfarande väldigt, väldigt nära vän med. Och så tror jag det blir för många. Så kanske det är på många andra utbildningar också, men jag tänker ändå att det är något ganska speciellt med en ganska lång utbildning som ändå är så pass utmanande. Liksom, att man verkligen söker stöd hos varandra.
Din ingång till den narrativa medicinen var Siri Hustvedt, va?
Precis.
Den skakande kvinnan. Då?
Ja, precis. Det var ganska länge sedan jag läste den boken, men jag kommer ihåg att den var fascinerande, att hon liksom det handlar ju om, det är någon slags dissektion av sina egna besvär som hon får med att hon skakar liksom, och hon försöker verkligen hitta en förklaring till det på många olika ställen, och jag tyckte det var jättespännande. Och så vid ett tillfälle så nämnde hon ju också Rita Sharon och narrativ medicin. Och det var också första gången jag hörde talas om det. Och det var det som fick mig att läsa också Ritas bok.
Just det. Så att vi kan ju rekommendera Rita Sharons bok också om narrativ medicin. Men Siri Hustvedt, den skakande kvinnan.
Ja, jag kan rekommendera alla hennes böcker. De är fantastiska.
Ja, jättebra. Tusen tack.
Ja, tusen tack.